Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Ett poddtips från Podplay.
Hur skriver man med en utbränd hjärna?
Man stänger av ljuset på skärmen.
Okej. All makes sense now.
Flora Wiström här. Lyssna på min podcast Texten, där jag bjuder in några av Sveriges främsta romanförfattare, manusförfattare och poeter och gläntar på dörren till de annars så hemliga skrivarlyorna. Texten presenteras av Storytel, ljud- och e-bokstjänsten med över 1 miljon stories.
Podplay.
Hej!
Hej på dig.
Hur mår du?
Jag mår bra, hur mår du?
Jo men det är bra, jag är taggad på det avsnittet faktiskt.
Jag är jättetaggad. Idag så ska vi prata postpartum.
Och första tiden med en nyfödd bebis.
Precis. Och det känns som att du och jag typ har pratat om det här ganska mycket i podden tidigare. Men det är väl för att det är ett sånt viktigt ämne att belysa. Och det finns typ ingen botten i det.
Nej, och sen så tror jag att man... Ja, men har man fött ett barn så vet man vad man skulle vilja göra annorlunda första tiden inför andra.
Men kan du också känna att man känner sig lite orolig inför postpartum nästa gång? För att jag tycker ändå att det gick ganska smärtfritt sist. Mycket saker. Så nu har man liksom också lärt sig att det finns så mycket andra saker som man kanske borde vara lite mer upplyst om och sånt.
Alltså det finns ju en fördel och en nackdel med att man har gjort det innan.
Mm-hmm.
Det har jag verkligen...
Det är ju bitterljuft.
Men det är ju det som gjort att jag har haft lite så prestationsångest.
Mm.
Att det har kommit och gått lite.
Ja.
Att eftersom att det gick bra så är jag orolig över att det inte ska gå bra den här gången med att så här, tänk om jag tappar andningen, tänk om jag blir rädd. Så att just att det finns en nackdel med att man är mer medveten, för innan så visste man ju inte. Och det kan vara på gott och på ont. Liksom.
Ja, alltså, en grej som jag faktiskt känner mig ganska orolig över, som är också, det här är ju postpartum också, tycker jag ändå att det räknas som. Mm. Det är ju när bebisen är ute och moderkakan ska ut.
Ja.
För man har hört så himla mycket om att de, liksom, de häver sig på magen och trycker på magen och ska dra ut den, och att du kanske inte får ut den. Man kanske åker på operation. Sådana där saker. För att jag hade inte ens i min... Alltså, jag visste ju att den skulle ut efter förra gången, uppenbarligen. Men jag liksom, den bara följde med honom ut. Så att jag liksom behövde inte ens trycka en gång. Är du med?
Mm.
Och det var ju väldigt smärtfritt då, med tanke på att jag inte ens behövde tänka på den grejen. Men så visste jag att gud, de drog i min, som försökte lossa det. Alltså, sånt får jag lite panik över innan nu, med tanke på att jag inte ens typ var medveten om att det hände förra gången.
Nej, och jag tänker, alltså, jag vet att de drog ut den, och jag vet att det var lite så här, alltså typ så. Men att det var långt ifrån den smärta man upplever på förlossningen. Alltså det var verkligen en liten del. Det var inget alls stort.
Nej.
Plus att så här, du har ju ändå inte så mycket val. Den måste ju ut.
Nej, alltså det
och kommer
det
den inte
jobbigt.
Ut? Alltså, kommer den inte ut så kan man säkerligen bli erbjuden smärtstillande, och sen så... Får man operera ut den?
Ja, precis. Jo, och det är ganska vanligt att det blir så. Det är inte att jag menar att det är onormalt. Det är mer att jag känner att man själv... Det är något som jag kan... Det kan skapa lite ångest i mig, för att jag sist inte ens visste att den var där, typ.
Nej, jag fattar.
Det bara hände av farten. Och nu är jag så här, gud, tänk om det liksom blir en sån grej som jag säger, åh.
Att det blir en låsning, typ.
Eller så får man ha pratat mycket mer om såna här saker i efterhand också.
Ja, men det är ju det. Man blir mer medveten.
Lyssnar på Sanna och Ida i podden Tredje gången gilt.
En podd om mammalivet, känslorna, relationerna, vänskap, sex och samlevnad och allt däremellan.
Härligt. Ni är här för att stanna, det är vi också.
Nu kör vi. Och med det sagt så kunde ju inte det passa bättre att vi har Camilla tillbaka hos oss igen för att kunna svara på den här typen av frågor.
Ja.
Vi har bett er att skicka in vad ni undrar som har med postpartum och första tiden att göra. Så att det är väl dags att välkomna in Camilla i studion igen.
Ja, det är det. Vi ska prata om allt från tredagarsgråten till smärtan till lyckan till allting. Så vi är så glada att Camilla är här igen.
Välkommen in i studion, Camilla!
Tack så mycket.
Välkommen tillbaka.
Tack.
Vi delar Micke och Sanna som bara tog den.
Jag tog den ifrån dig, alltså nu är du tyst. Nu är du tyst. Det är så kul att du är tillbaka.
Tack.
Det har varit så uppskattat det här avsnittet från väldigt många.
Mm, det är väldigt roligt.
Så det finns ju verkligen en anledning till att du är tillbaka. Och idag är det ju fokus på postpartum.
Mm.
Och första tiden med bebis. Mm. Så vi har ju försökt att sammanställa detta och tagit in så många frågor vi bara kan som du ska få svara på. Och det är väldigt många frågor som jag själv är lite nyfiken på.
Ja.
Som vi diskuterade förut.
Ja. Vi har liksom pratat liksom lite precis i introduktionen om generellt bara.
Mm.
Och vad vi liksom har fått väldigt mycket frågor om, som jag tänker är postpartum, för det kanske räknas till förlossningen. Men just liksom när bebisen är ute och moderkakan ska ut.
Ja.
Många är oroliga över den delen.
Mm.
Och också över bristningar, det här med att skickas på operation. Det känns som att många pratar om att man skickas på operation.
Mm.
Men så vet man liksom inte varför, var, när, hur kommer det sig.
Okej. Men om man tänker så här då, bebisen har kommit ut och förhoppningsvis mår den bra och den är kvar med mamman och pappan eller partnern. Och då är ju navelsträngen kvar, för att moderkakan sitter ju fortfarande fast i livmodern, i livmoderväggen.
Mm.
Och moderkakan är ju ett eget organ som barnet har bildat, så att det kommer inte behövas när barnet har slått om till sin egen andning och sin egen cirkulation. Men det är fortfarande en del blod kvar som är bebisens i den.
Mm.
Delen liksom. Det är därför man väntar till att navelsträngen blir så där vit och slapp innan man klipper den helst. Det är det som är sen avnavling.
Ja, det var det som inte frågade om. Det var det som
och det
var.
Är ju jättebra.
Ja. Ja, och det applicerar ju, alltså, det kan jag inte tänka mig att någon inte applicerar längre. Men ibland kan det ju vara så att man ser att bebisen inte mår bra. Då kan man behöva klippa navelsträngen tidigare för att kunna gå ut med barnet. Just. För att kunna ge andningsstöd till barnet.
Har man någon gång tagit med sig moderkakan? Fattar du vad jag menar då?
Ja, fast när moderkakan väl har släppt så ger den inte liksom så mycket blodflöde.
Mm.
Däremot så finns det en studie som pågår nu som heter SAVE, pågår på Östra, där man vill ge andningsstöd till barn med intakt navelsträng.
Just det.
Så den kan man också vara med, och tillfrågas man också när man kommer till förlossningen i så fall. Men det är ju här i Göteborg vad jag vet.
Men det är väl också, som jag uppfattat det, även sen avnavling när vi ändå är inne där. Så är det väl att i vissa fall kan det väl vara jättebra om man gör det på rätt sätt. För det är väl att vissa vill behålla den jättelänge.
Mm.
Och om man har den liksom inte i högre än barnet.
Nej.
Så kan det ju bli tvärtom-effekt.
Ja, precis. Alltså, man ska ju ha...
alltså moderkakan, det kan rinna åt fel håll blodet, förstår du vad jag menar?
Ja, alltså, för att barnet ska göra sitt, alltså, få tillgång till blodet så behöver det ju liksom få flöda fritt. Men har du barnet på bröstet eller nedanför så går det liksom åt rätt håll. Sen är det ju fortfarande så att det tar ju inte så många minuter för det där att pumpa över. Om mamman inte blöder, det här är ju jätteviktigt, om mamman inte blöder från underlivet, från alltså en bristning eller från att moderkakan börjar släppa, då behöver man inte skynda sig med att klippa navelsträngen om bebisen mår bra. Men om mamman börjar blöda väldigt eller om bebisen inte mår bra, då kan man behöva skynda på det här mer än vad man vanligtvis gör.
Mm.
Men annars väntar man tills navelsträngen är helt tom. Och sen så väntar man på att moderkakan ska komma. Och de allra flesta kliniker arbetar utifrån att man använder någonting som heter aktiv handläggning. Och det är för att minska risken för blödning för mamman.
Vad är det?
Ja, då vill man att moderkakan ska komma ungefär inom en halvtimme från att barnet har kommit ut.
Och det är då så många är, inklusive jag själv, rädd för att man ska liksom, de trycker på magen. Och
men det har blivit som en ny fobi, eller inte
ja,
fobi,
har,
som en ny...
det har bildat något i mig, har det gjort.
Mm. Vad tror ni vi gör när vi trycker på magen?
Trycker ut den.
Mm. Och det är liksom inte riktigt det vi gör, men det känns ju så. Det är ju jäkligt obehagligt. Men det man vill göra, det är ju för att om nu visar jag med henne, det är jättepedagogiskt med podd, men om moderkakan är så här stor, som en assiett typ, när den släpper från livmoderväggen, då är det ett så stort sår inne i livmodern. Det såret kan blöda jättemycket.
Och det är det blodet efter förlossningen?
Ja, det är det som det där från det där avslaget kommer.
Ah.
Så när livmodern är stor, utspänd, så som en stor bebismage är, då är såret stort. Men när livmodern drar ihop sig, då blir såret litet och då blöder det mindre. Och det är därför vi ger det här oxytocinet efteråt.
Den som man får i stjärten.
Ja, precis. En del kliniker ger det i armen också, tror jag.
Jag fick det i armen, tror jag.
Mm. Ja, det kan vara lite olika. Och ibland ger vi en upprepad dos i armen och sådär.
Det var full fräs på det droppet som jag fick.
Ja, men det är droppet. Men sen får man efteråt när bebisen är ute också får man en spruta. De flesta kommer inte ihåg att man får den.
Nej, jag kommer inte ens ihåg den.
Jag kommer inte ihåg att jag fick en sån.
Men alltså, vad konstigt om man har lite ont i magen efter bara för ett barn när vi pratar om att säga det här stora såret.
Och sen så det som är för livmodern är ju en muskel. Det är ju precis som vi har andra muskulaturer i kroppen som jobbar utan att det är viljestyrt. När bebisen är ute och moderkakan har släppt, då ska kroppen förstå att då ska vi dra ihop den här muskeln för att minska risken för blödning. Det är det som är efterverkar.
Just det.
För då känner man hur livmodern knådar ihop sig för att hålla det här såret litet. Och det är där vi kommer med våra fruktansvärt elaka barnmorskehänder då. Att vi klämmer över för vi vill känna på livmodern och känna så här, har den dragit ihop sig?
Det här är när moderkakan är ute.
Ja, precis. Eller om man känner sig, okej, men nu borde moderkakan komma.
Mm.
Eller borde och borde, men
det är bra.
Nu är det bra liksom, om den kommer. För kommer den inte inom en halvtimme, då ökar blödningsrisken.
Just det.
Och då vill man gärna liksom att den ska komma. Och då brukar de allra flesta känna att man vill krysta ut moderkakan eller att man kan liksom trycka på lite så att den kommer. Och då drar vi, eller drar, men vi håller i navelsträngen och så lägger man handen över toppen på livmodern och så trycker man lite, så glider den ut.
Av 10 fall?
Mm.
Hur många, alltså hur vanligt är det att den släpper på ett liksom enkelt sätt? Och hur många gånger upplever du i ditt jobb att man behöver kanske göra något mer? Att den inte, förstår du vad jag menar?
Ja, nej, men det vanligaste är att den släpper helt av sig själv. Har man första graviditeten haft det som kallas kvarhållen moderkaka, att den har svårt att släppa? Moderkaka är också ett jobbigt ord.
Ja, jag vet.
Det säger placenta är mycket bättre.
Ja.
Mm. Då är det ju ökad risk att den inte släpper andra gången heller.
Sen är det samma sak med tvärtom då, om den lossnar snabbt?
Ja, alltså du har ju inte sämre förutsättningar.
Nej, för det är det jag har sån ångest över. För att sist när jag födde Sam så kom den bara av sig själv. Alltså, den kom ut i samma veva liksom. Så jag tänkte inte ens på att jag hade den nästan. Medans, och nu känner jag bara, gud, nu har man hört så mycket mer om att så här, nej, men min moderkaka kom inte, de la sig på magen och tryckte och den kom inte, de drog den. Och jag bara så här, gud, för jag märkte inte så att den var där. Och då får jag panik över att så här, gud, nu kommer jag kanske bli varse om raka motsatsen.
Ja, nej, men det troligaste är ju att den släpper helt normalt för dig om du har gjort det innan.
Vi hoppas på det då.
Och om man nu hamnar då på operation.
Ja, precis.
Vad gör man då?
Fråga så här, vad gör vi om den inte kommer av sig själv då? För det går inte att dra ut en moderkaka, utan den sitter ju inne i, liksom bäddad i livmodern.
Så alltså man drar liksom inte så att det gör ont och man skriker?
Nej, alltså, det beror ju på. En del tycker att det gör ont, men ofta det som gör ont det är ju att vi håller så pass hårt över livmodern och på kroppspulsådern för att det inte ska blöda.
Mm.
Det är det som gör det
finns då, ju... Vad sitter kroppspulsådern där?
Kroppspulsådern löper liksom längs med ryggraden kan man tänka, fast under livmodern. Så det är därför det kan vara tungt att ligga på rygg. När man har stor bebismage, för man kan bli lite svimlig av det. Men då, om det blöder väldigt från underlivet eller från, ja men, vi vet ju ibland inte exakt vart ifrån det blöder, men att man ser att det kommer väldigt mycket blod, då trycker vi över kroppspulsådern för att hindra blodflödet.
På magen då?
På magen, och då sätter sig oftast en personal i sängen med kvinnan. Och det här är ofta det som kvinnor kan tycka är jätteobehagligt, men det är ju jätteviktigt. Och då håller vi handen där ganska hårt. Och då kan det ju vara så att man behöver flytta till operation då. Och varför man flyttar till en operationsenhet är ju för att du som kvinna ska få bättre smärtlindring.
Mm.
Och för att man har mycket fler händer och ja, men lättare att hantera en stor blödning. Alltså det här behöver ju inte bli i Sverige att det här blir någonting som är jättefarligt, för att det går så snabbt den här handläggningen. Det som är farligt är ju om man är i kontexter typ som där man inte har tillgång till de här läkemedlen eller till personalen.
Men hur ser en sån här operation ut då? Alltså man, den släpper inte.
Alltså är det så att det kanske är överdrivet att säga operation, att det är därför många blir så rädda för det?
Ja, alltså det,
för att du blir liksom inte du blir sövd.
Inte, du blir inte, nej, de allra flesta blir inte sövda. Vi öppnar inga nya hål i kroppen.
Nej.
Utan du får jättebra bedövning. Alltså alla operationssalar ser ju egentligen likadana ut, oavsett om du ska operera handen eller höften eller kejsarsnitt.
Det är mer en säkrare miljö för det än man ska göra helt enkelt.
Ja, framför allt så får du ju mycket bättre bedövning. Om moderkakan inte släpper, då behöver man gå in och ta den manuellt, det kallas manuell placentalösning.
Mm.
Då får man en spinalbedövning i ryggen så att man inte känner någonting, samma som vid ett kejsarsnitt. Och sen tar förlossningsläkaren in handen in i livmodern och tar loss moderkakan. Mm.
Oh, jäklar.
Nu gör Sanna, det känns jättejobbigt här.
Oh.
Ja. Men man är bedövad, va?
Man är bedövad och det låter ju jättehårt. Men
och det kanske låter värre än vad det är.
Det är så, låter så mycket värre än vad det är. Sen är ju det här också jätteindividuellt. En del tycker att det är jättehemskt att känna på toppen på huvudet när bebisen kommer ut, och en del tycker inte att det är hemskt.
Mm.
Och en del har panik panik och måste kräkas när den här navelsträngstumpen ska trilla av. Det tyckte jag var skitäckligt.
Framförallt doften kommer jag ihåg.
Så ni har ju fött normalt tidigare.
Ja.
Så att ni är ju superlåg risk.
Men jag tror att det är därför jag har panik. För att jag känner mig tacksam över vad man har fått gå igenom en gång tidigare. Att det gick så bra allting. Det är så smidigt. Och jag tycker att liksom den här postpartumperioden generellt var ganska... Ja, det var liksom, det var bra. Det gick jättebra. Jag vill absolut göra det igen. Och då kanske man känner sig rädd för allt det här som man inte åkte på.
Ja, men ja, lite så prestationsångest som du pratade om. Fast du oroar dig kanske mer för efter spelet då.
Ja. Mm. Men statistiskt, om man tänker liksom att ni har haft helt normala graviditeter, normal blödningsmängd, friska bebisar. Alltså ni är den mest lågrisk populationen att föda barn som finns.
Ja, men jag är så nöjd med det. Så nöjd med det beskedet.
Nej, men och jag tänker så här, generellt även om man har alltså, och vet man, har man blött mycket första förlossningen, då vet ju personalen om det och då får man mycket mer läkemedel för att hindra blödning.
Just det.
Sen om man är väldigt rädd för detta, säg det då. Det är ju en sån sak, vi pratade om förlossningsbrev, skriv det att jag är jätterädd för den här sista delen.
Ja. Ja. Men jag tänker lite på det här med blödning då, för det var någon som skrev att hon blödde inte så mycket med första, men väldigt mycket mer med andra. Mm. Finns det något samband i det? Nu låter det ju som att om man blödde mycket förra gången så kan ju det vara jättebra att skriva det i sin journal till förlossningen, att jag blödde mycket förra gången, jag vill att ni ska vara med på det. Mm. Men finns det något sammanhang med att man blöder i regel mindre efter varje förlossning eller mer? Eller?
Nej, alltså det är klart att det kan vara jobbigare för livmodern att dra ihop sig om den har varit utspänd flera gånger, så att föder du liksom fjärde, femte barnet, då kan det ju vara att man, då har vi ju högre blödningsberedskap till exempel. Men samtidigt behöver inte de blöda mer heller. Har man haft ett väldigt långt verkarbete kan man blöda lite mer och så. Men sen så är det ju också sådär, vad är mycket? Alltså normalt är ju blöda upp till en liter.
Mm. Ja. Har inte vi typ 5 liter? Man blöder en femtedel.
Ja, men ni får tänka att blodvolymen har ökat, ja, men 40% ungefär.
Jo, tack. Det syns,
ja.
På åderbråken.
Ja, exakt. Nej, men så att man har ju råd och blöda, om man säger så.
Ja,
det är viktigt att blir man tillsagd att äta järn, att man gör det. Jag är jättedålig på det själv.
Men, jag måste bita mig bara.
Har du tagit en enda järntablett?
Jag har inte tagit en enda järntablett. Min barnmorska tror att jag har tagit järn. Mm. Men jag har fortfarande bra järnvärden. Så jag har ingen, men hon sa att det är alltid bra att äta i förebyggande syfte. Jag är inte emot att ta järn.
Det är svårt att komma ihåg.
Ja.
Nej, men jag tänker så här, generellt tycker inte jag att man behöver vara överdrivet orolig över detta. Men då kan det ju vara ett sånt tillfälle där man flyttas till operation. Man minskar grogrunden för liksom, bakterier för att man är mer infektionskänslig precis när man har fött barn. Och sen att man tar Alvedon och Ipren regelbundet om man har mycket efterverkare eller ont i en bristning eller ett klipp eller sådär.
Ja, någonting som jag fick veta igår, eller i fredags när jag var hos barnmorskan, är att Ipren ska man inte ta nu innan mot smärta, för att det kan vara lite så här blod, att man kan...
Du ska inte ta Ipren sista, alltså tredje trimestern.
Nej, det visste fostret. Inte jag.
Det är väl blodförtunnande?
Nej, det innehåller Enside som är liksom, ja, preparatet eller vad man säger. Det innehåller ett ämne som gör att...
Det lättare blöder?
Nej, det har inte med det att göra, utan det här är för fostrets skull. Fostret har ett hål i hjärtat kan man säga, så eftersom blodet går en annan väg in i magen som ska stängas när bebisen kommer ut. Men då kan det stängas i förtid. Nu blir alla jätterädda för att man har tagit en Ipren-tablett. Det är antagligen ingen fara.
Men vi pratar väl lite större doser?
Ja, liksom. Men precis.
Och bara onödigt.
Har man ont någonstans ska man ju ta Alvedon i första hand.
Ja, okej. Okay. Men sen efter bebisen har kommit
då
ut,
kan man
då
ta
är det bra, och då är det bra att kombinera Alvedon och Ipren, rekommenderar du då?
Ja, det tycker jag.
Det har varit det viktigaste jag har lärt mig från min mamma. Mm. 2 Alvedon och 1 Ipren. Exakt. Inget det inte löser.
Nej, exakt. Jag håller verkligen med. Och tycker man inte det är tillräckligt med smärtlindring om man har väldigt ont i en bristning och så hör av er till där man har fött. För att det finns ju andra preparat man kan få också. Och bedövningssalva och sådana grejer som man kan få utskrivet och sådär.
Kan man, om man har silikongel hemma i tuber?
Kan man smörja.
Får man det?
Ja.
Jag är kvar från sans operation. Jag bara slänga dem så tänkte jag,
Det är jättebra. Det använder vi ju absolut.
Ja.
Jag har dränkt hela underlivet i det. Det var jättekäckt.
Asgött. Ja. Det kan vara bra första sexet också.
Ja,
så
jag vet inte hur bra det är att få på penis? Det vågar jag inte svara på. Men ja, vi testar lite, någon lite så kan vi...
Jo, vi kommer. Sanna och Kalle testar. Ja. Jag tänker lite, du har sagt bindor och vad heter det? Preventivmedel heter det inte, utan det heter smärtstillande. Men jag tänker, finns det någonting som du själv...
Som jag har?
Ja, som du kommer ha i din eftervårdspaket.
Ja,
liksom.
Alltså jag tyckte ju det värsta var när man får, om man får svampinfektioner efteråt. Det var ju
jävlar, jag hade glömt.
Det hade du.
Jag måste ha sånt.
Ja, alltså, det vet vi pratade om. Nej, men då är ju kortimyck eller pevaril liksom superbra. Det. Så det är bra hemma. Sen tycker jag allt som kan lindra typ hemorrojder och hård mage är ju superbra att ha. Mm. Och sen har gjort upp, tror jag, det tror jag ändå är viktigt. Vi är så himla olika, men att man har gjort upp innan med sin partner, om man nu har, eller om man är självstående, men att man har gjort upp med sina anhöriga. Hur vill jag ha det efteråt? Mm. Vill jag att alla kommer på en gång, eller vill jag sprida ut det och lite sådär? Så att man har en plan för det. Mm. I USA så pratar man ju mycket om den fjärde trimestern, nu pratar ju vi en del om här också. Men vi fokuserar ju väldigt, väldigt mycket på förlossningen och fram tills dess.
Och sen känns det som att det bara är fokus på bebisen nästan.
Ja, precis.
Generellt liksom, ja. I familjer och att det är så mycket fokus på den här lilla bebisen. Precis. Men ingen tänker på typ mamman, att det är egentligen bebisen är ju bara där.
Ja, och egentligen. Bebisen är ju, precis, det är ju väldigt bra sagt. Nej, men bebisen är ju bara där. Alltså det, sen är det ju en rehab, tänker jag, att man ska föreställa sig det lite. Alltså så, att det är ändå ganska mycket kroppen har gått igenom och då, de allra flesta bouncear ju inte bara tillbaka. Nej, på en vecka.
Något som typ vi också vill prata om och något som, när vi ändå är inne lite på det, är ju det här med, det är så ofantligt många som har skrivit och man är så rädd för förlossningsdepression efter, och där typ, när man ändå också gått igenom det här en gång, så jag var inte så rädd för det innan heller och kände inte att jag hade tendenser till det. Däremot så är man ju ett känslomässigt vrak de första, kanske veckorna till och med, men jag kommer ihåg att de första typ 4 dagarna jag grät konstant. Och då... alltså, och grät, skrattade, kände, var livrädd, var överlycklig, grät igen. Alltså, det var, och jag tror att många har svårt att kanske, man kanske har svårt att dela upp det här, när är det normalt att vara känslosam och gråta och ha ångest eller vara lycklig? Och när är det att man kanske snuddar på en förlossningsdepression? Mm. Vad är liksom, vad är skillnaderna?
Ja, alltså man kan säga så här, skillnaden, ungefär 8% blir ju på något vis deprimerade under postpartumtiden, och det kan ju vara upp till 6 månader, 1 år inom, det gäller män också faktiskt. Inte, jag vet inte procenten då, men det är relativt vanligt. Det du pratar om är ju den här baby bluesen, som man kallar det, 4-dagarsgråten, när hela den här hormonomställningen sker, där vi blir liksom, ja, men jättekänslosamma. Sen är det ju också när man får det här lilla barnet. Alltså det spelar ingen roll. Jag hade precis likadant. Jag visste jättemycket om bebisar. Jag hade jobbat jättemycket på BB. Men min dotter fick ett litet sår i rumpan. Och jag var helt hysterisk. Alltså helt, det gick inte att resonera med mig. Jag bara såg framför mig att SOS skulle komma och ta henne. Och det var liksom, alltså, och hon bara var liksom, hon led inte av det. Men det var lite, alltså knappt synligt. Min syster som hade 2 barn sedan innan fick sätta sig i bil och åka till hem till oss. För att bara lugna ner mig. Och det, jag förstod så här, det här är inte logiskt. Men det är liksom så hjärnan reagerar. Och jag tror att det är hjälpsamt att se det så, att hjärnan reagerar på ett sätt. Och, men att man ändå kan förstå logiskt att... det är känslorna som styr där, lite att det är hormonellt eller att det är kemiskt. Det som man ska ha, vara aktsam för, det är ju om det här håller i sig. Att det är liksom, att det inte blir bättre eller att det blir sämre. Eller om man inte sover. Mm. Det är ju sånt. Eller om man börjar få vanföreställningar eller...
För baby bluesen kan väl ändå liksom komma och gå lite. Jag kan känna att jag hade någon, att man kunde ha en dag där man bara hela tiden ville kolla så att han andades typ. Att man kollade en gång i halvtimmen så att han andades, och sen så släppte det och sen så kom det tillbaka efter någon vecka igen. Och, så...
och det är det som har gjort att mänskligheten har överlevt. Det kan man ju också komma ihåg. Det här att man blir lite smått hysterisk, att man kollar att de andas, att man inte vågar somna och så. Men de kvinnorna som går in i svåra postpartumdepressioner eller i värsta fall då psykoser, de har ju oftast en sjuklighet innan. Att det här har hänt innan, eller att man har någon psykisk sjukdom med sig när man går in i graviditeten. Men det finns
eller
ju
sömn då, eller?
Ja, alltså sömn är ju en sån sak. Om vi inte sover, då mår man väldigt, väldigt dåligt.
Alltså det är den värsta tortyren, att
ja,
inte sova.
Precis, och det är ju verkligen, det är ju en tortyrmetod också liksom. Så att där tror jag anhöriga kan vara ett jättebra stöd. Men igen där då kan man vända sig till... BVC eller till förlossningen. Men BVC ska ju screena efter detta också.
Mm. Mm-hmm.
Men, ja,
men det kommer jag att de gjorde. Jag har förlatt samtal.
Ja, ja, BVC. Förlåt, jag tänkte på förlossningen.
I snålblåst, svetslågor, på hög höjd eller med tung last tar du risker varje dag. Genom att erbjuda bästa tänkbara skyddsutrustning och rätt verktyg för jobbet kan vi göra ditt jobb säkrare. Och säkerheten har aldrig varit viktigare. Så välj Swedol. För säkerhets skull. För säkerhets skull. Dela
med dig. Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
En annan fråga, vi pratade lite om det här med typ efterkontroll.
Ja.
Och att det ofta ibland missas vissa saker.
Mm.
Kan inte du bara spesa i punkt liksom.
Mm.
Vad bör man få undersökt vid en efterkontroll så att man kan ha med sig det.
Precis.
Som framtida.
Och vi pratade ju lite om det nu i början med just det här. Men ja, men moderkakan kommer och sen så kollar man bristning och sådär. För det var ju en del oroliga för också, förstod jag det som. Och bristningen, om man syr en bristning eller när man syr en bristning så läker ju det, alltså det är ju slemhinna, så det läker ju inom 2 veckor, själva sårytan. Tycker man inte att det har läkt så ska man ju ha kontaktat vården tidigare. Eller om man tycker att det blir sämre eller om man känner att det luktar konstigt från underlivet. Det är ju en sån här infektionstecken också, att det här avslaget luktar illa eller att det gör väldigt mycket ondare i underlivet. Då ska man ju ha sökt innan. Men för de allra flesta så är det ju den här eftervårdskontrollen då på sin barnmorska. Man har gått under graviditeten 6-8 veckor ungefär. Vad jag förstår det som, det här är väl olika regioner, men det som ska ingå, det är ju dels liksom genomgång av förlossningen. Beroende på, det kanske man behöver boka in ett extra möte då för att hinna med. Men sen ska man ju kolla i underlivet så att det är en normal läkningsprocess, att det har läkt liksom normalt. Och det är inte säkert då att du ska ha återfått liksom all funktion i underlivet. Men då kan man ju se så här, nej men här har det inte riktigt gått ihop på det sättet man har velat, eller man har mer bekymmer än vad som är förväntat vid den tidpunkten.
Mm. Men egentligen då att man, alltså det som man ska förvänta sig är att man vid en gynundersökning efter kontrollen så ska man bli undersökt i snippan.
Ja.
Ska man, är det någonting med rumpan?
Alltså det vet jag ingår på vissa kliniker. Jag vågar inte svara för hela landet där, men Nej. Det är ju svårt. Och, alltså det är klart att om du bara har haft en bristning på blygläppen och du inte har några problem, finns ju ingen anledning för att pilla det i rumpan.
Nej, det är inte så man vill det. Du, snälla, kan inte du?
Men de som har, och de som får bristningar ner mot ändtarmen, om man säger, där liksom den muskeln, de får ju uppföljning via sjukgymnast här i Göteborg i alla fall. Jag kan inte tänka mig att det är annorlunda i övriga landet heller. Så då, de har ju liksom en eget vårdprogram. Liksom.
Så lite beroende på vilken bristning du får så kan man ju, så ska bör man även bli undersökt då i rumpan.
Ja.
Men i alla fall så ska alla kvinnor bli undersökta i underlivet.
Ja, eller då om man har fött med kejsarsnitt att man kollar till snittet då.
Ja.
Men där är ju igen där då att om det inte är läkt normalt efter de veckorna, då borde man ju verkligen ha sökt innan. Sen är ju en annan del i eftervårdskontrollen att man brukar prata preventivmedel.
Ja, just det.
Och det är ju inte för att tvinga sig på någon. En del kan bli ganska upprörda för det här att man säger att man ska ha preventivmedel. Men det är ju för att man ska minska den hormonella belastningen som en oplanerad graviditet innebär då.
Jag vet att min barnmorska sa till mig att så här, det är ingen, jag menar inte att du ska hoppa på hästen igen. Jag menar mer att om du vill ha, om du behöver preventivmedel, vill ha några minipiller eller någonting, så skriver vi ut det nu. Du behöver inte äta det nu.
Nej.
Du kan äta det när du känner dig redo för det.
Precis.
Men just att man hade det liksom undersökt.
Mm. Och man vet ju också att småbarnsföräldrar, oavsett, alltså det är ju ganska svårt att få till och komma iväg och få ett recept när man behöver det. Och då är det en ganska bra ställe att fånga upp folk.
Ja, det är jättebra.
Mm.
Alltså just efter förlossningen så kan man ju ha ont i hela kroppen egentligen. Ja. Men vad, när liksom, för många är också så här, hur ont har man efter? Jo, men man har ju ont när man kissar eller att det svider. Man kan ha eftervärkar. Jag har ont i ryggen efter epiduralen. Jag har ont i benen som träningsvärk. Alltså man har ju ont lite överallt. Men när är det inte normalt att ha ont? Hur länge kan man ha eftervärkar till exempel? Har man det i flera dagar efter, i flera veckor? veckor. När bör man söka hjälp eller vård ifall man känner att gud, jag har riktigt ont någonstans? Mm.
Efterverkar kan man absolut ha några dagar efter. Men det är igen det där att det ska bli liksom bättre. Mm. Får man lågt sittande buksmärta, och det här gäller oavsett om man har fött med kejsarsnitt eller vaginalt, lågt sittande buksmärta eller ont i ryggen och feber och det här avslaget eller luktäglar, då är det sannolikt att man har infektion i livmodern, och då ska man absolut söka. Mm. Sen precis som era följare beskriver att det är ganska svårt att avgöra vad som är normalt, så att det viktigaste är att man ringer. Men det mesta ska ju bli bättre generellt. Sen kan man ha ganska ont i, man kan ha ont i höfterna. Jag tänker att det, även om man har haft fogsmärta innan, så är det en del som hänger kvar även om det blir bättre. Men det ska successivt bli bättre, och framförallt att man tänker på det som, vet inte jag hur många som har rehabbat, men säg att man har rehabbat ett knä, att alla de här övningarna man gör i början känns ju helt jäkla meningslösa liksom. Mm. Utan att man, men att man ändå förstår att det är liksom de här små grejerna man får börja med. Mm. Och sen med ryggont och kroppsont och så, alltså också hur sitter vi när vi matar bebisen, hur liksom, alltså, kan man stärka upp bröstryggen liksom med enkla övningar och så, är också sådana saker som är. Mm. Det brukar vara hjälpsamt. Men skarp smärta, huggande smärta, alltså vass smärta brukar ju vara tecken på att det inte liksom är
normalt.
Ja, det skulle jag säga. Och i underlivet, alltså om det har varit okej och sen blir sämre, då ska man också söka, tänker jag. För då kan det ju vara lite infektion, och den här tråden vi syr med i underlivet, den försvinner av sig själv. Mm. Men har man en infektion samtidigt i underlivet, då försvinner tråden snabbare än vad den ska.
Okej.
Och då kan det ju bli att inte sårytan sitter ihop riktigt. Och det blir ju jättemycket mer svidigt än om sårytan sitter ihop.
För jag kommer ihåg att de satt ganska länge, de stygnen.
Ja, och det kan man också ha ont av. Så det kan man också behöva, att man får klippa bort ett stygn som inte riktigt läser upp sig.
Ja.
För ibland behöver man sätta en knut liksom på utsidan av huden, om man säger, för att få det att hålla ihop. Och då kommer inte den knuten läsa upp sig, för den behöver liksom kontakt med...
Vätska.
Ja, exakt. Och då behöver vi antingen boka så att man får uppföljning och klippa bort det där. Och ibland kanske man inte ser det precis när man är där och pillar, men då behöver man liksom fylla i det eller ordna med det sen. Men alltså, är det något skarpt eller att man känner att men här är någonting som inte känns bra, att man tar kontakt igen då, antingen med mödravårdsbarnmorskan eller förlossningen. Lite beroende på hur tiden ser ut där man bor. Men det brukar ju framgå i den här informationen man får när man går hem.
Ja, just
att man ska
det.
Vända sig.
Just det. Jag har en fråga, och det är, jag frågade min egen barnmorska det här i fredags.
Ja, bra. Får jag se om jag svarar sen.
Exakt, precis. Napp och flaska, när tycker du, jag tänker så här, vi måste utgå från att under förutsättning att amningen fungerar som den ska, om det nu är det som är målet, mm. men att man vill ha möjlighet att ge flaska ibland, mm. och även att bebisen ska ta napp. När skulle du rekommendera att man introducerar detta?
Mm. Jag kan ge två svar. Jag kan svara så som jag måste svara enligt Socialstyrelsen, tror jag. Eller jag tror att det finns sådana riktlinjer. Då tror jag att det står att ja, men när det har gått 2 veckor och amningen är etablerad, då kan man introducera napp. För man ska ju också komma ihåg att i de här rutinerna som är för att undvika plötsligt spädbarnsdöd, så står det ju att barn som ja, men, ammas, ligger på rygg i egen säng och använder napp, tror jag att det har stått innan i alla fall, har mindre risk. Det kanske man får kolla upp exakt själv. Men då är det 2 veckor. Personligen så hade ju vi en napp i dag 4.
Mm.
Och det var ju inte, det var ju jag så här, det var kanske inte totalt bara mitt val, men jag är väldigt tacksam för det efteråt, för jag tror inte hon hade tagit den sen.
Det känns som att alla är så olika med det. För att det min mamma väntade min stora syster med napp. Och det kanske, jag vet, kanske en vecka eller någonting. Hon tog inte napp överhuvudtaget sen. Hatade nappen.
Mm.
Och mamma tyckte det var så jäkla jobbigt. Så med mig var hon så, ja, du, direkt på BB ska du ta nappen. Mm. Och det gjorde jag, men jag ammade också, och det gick bra. Men det är ju så olika. Alltså jag tror det är väl väldigt upp till varje bebis nästan.
Ja, alltså barn har ju ett sugbehov, och det är ju för att barnet kan vara törstig, hungrig, behöva tröst eller smärtlindring. Då vill den suga. Och det kan vara väldigt svårt att avgöra det här i början. Och det är klart att sätter du i en napp hela tiden, då är det risk att barnet är antingen hungrigt eller... För barnet fattar ju oftast inte att det är en napp. Utan att det är. Så det är väl därifrån den rekommendationen kommer. Men det här gör man ju jätteolika världen över. Är man väldigt mån om att det ska funka med amningen och man inte känner att det riktigt har kommit till, då skulle inte jag köra in en app i början. Det skulle jag inte göra. Men om man känner att det verkligen sitter eller att man flaskmatar, då spelar det ju ingen roll.
Nej, just det.
Nej. Så amningen ska komma igång.
Ja.
Och sen, ja, sen är det, kan det är inte så att man förstör för sig själv. Om man testar att ge napp.
Alltså, nej, det tror inte jag. Och för det här förutsätter ju att barnet är normalt stort, att det har liksom vänder i vikt och liksom alla de här grejerna. Liksom. Men det här kan man ju ta med både BVC och oftast finns det ju någon sån eftervårdsmottagning liksom, i anslutning till sjukhusen. Men det här är ju ändå upp till var och en som förälder vad man bestämmer att göra. För att det finns inte några jättestudier på där man har lottat okej, de här barnen får napp dag 4, de här barnen får napp dag 12, så ser vi vem som, liksom så. Det finns inga sådana studier, men generellt så det är ju av omsorg för att man inte ska missa då om man vill amma. Ja.
Om man ska ge flaska då? Mm. Alltså, du vill amma.
Ja.
På heltid.
Mm.
Men du vill kunna ha möjligheten att bebisen ska kunna ta flaska,
ja,
också. Mm. När är det bra?
Det skulle jag också säga att man ska göra där första, inom 2 veckor där. Kanske inom 2 veckor, men alltså 2 veckor runt där. För så gör man igen då i USA. För de har ju inte, alltså där man inte har så mycket föräldraledighet, där har man ju inte möjlighet att amma i den utsträckning man vill, och då ger man flaska oftare. Det man ska komma ihåg är att oftast lättare för barnet att suga ur en nappflaska än ur bröstet, och då blir de lata.
Ja, just det.
För det är så vi är som mänsklighet.
Jag har ju ett praktiskt exempel på det. Med Sam så gav vi flaska, alltså samma dag som vi kom från BB, för att han, det kom ingen mjölk. Jag fick sitta och pumpa och det kom ingen mjölk. Och jag vet inte om det har med att jag blev igångsatt och att min kropp kanske inte var riktigt redo. Alltså jag har ingen aning om varför det var så egentligen. Men det kom liksom ingen mjölk och jag satt som en kossa liksom, med flaskor. Och sen när min mjölk väl rann till, då fick vi köra amningsnappar för att han vägrade ta bröstet. För att han hade blivit så van vid flaskan.
Exakt. Och det är ju det som man vill undvika då, att hamna där. En del har
det är skitjobbigt med amningsnappar och grejer.
Jag tänkte säga hur du kände att det var, men det är erfarenhetsmässigt, så en del tycker ju det är jättesmidigt, men de allra flesta så är det ju ganska mäckigt.
Ja, jättemäckigt. Däremot så jag är verkligen för flaskmatning, för att jag tycker att det är jättebra att man kan hjälpas åt också. Men det är just själva mäcket med det.
Ja, men alltså också kan man ju tänka sig att om man nu vill kunna ge flaska, så vill ju till att barnet får fortsätta få flaska då, även om du ammar.
Mm.
För att annars kommer du ju ändå hamna i ett läge där, ja, men nu vill jag, som jag hamnade i då, att jag vill ge flaska med utpumpad bröstmjölk.
Ja, liksom. Precis.
Tror ni hon tog den då? Nej. Såklart hon inte gjorde. För det var inte, hon fattade inte varför hon ville ju ligga på och amma. Liksom. Ja. Så att det är klart att om man vill kunna göra så behöver man hålla uppe det. Men att man verkligen ser att det har börjat liksom komma i ordning innan man börjar.
Jag har tid att passa. Jättesjukt mitt i poddningsvilling, men det har vi sett innan. Så jag ska kila iväg, men ni får fortsätta. Och tack Camilla för att du kom hit. Jag kommer liksom fortsätta att lyssna på allt som ni säger, för vi har fortfarande en massa kul grejer att prata om. Sex efter förlossning, allt möjligt.
Ja, allt, precis.
Oh, vad spännande. Nej, men sammanfattningsvis, att utifrån att barnet ändå får i sig det den behöver och att man har liksom en etablerad amning, att man inte väntar för länge heller om man vill använda nappflaska.
Upplever du det? För att det är ju någonting som jag och Sanna har pratat om mycket, att de som vi känner i vår närhet som har hållit lite på det här med flaskmatning till kanske typ 3 månader, så har många upplevt att det varit en uppförsbacke liksom, och att det inte gått.
Ja, alltså vi gav flaskan någon gång i början där när hon var några veckor, och då funkade det. Och sen så försökte jag igen när hon var 3 månader, gick inte alls.
Nej.
Och då ville inte hon ens ha vatten, liksom, eller liksom, det behöver man ju inte ge när de är så små, men det var ju jättekämpigt. Sen, det kan ju vara, för en del blir ju väldigt provocerade av mina kollegor, eller på att säga. Men det här är nog en sån kluven grej. Liksom. För det är ju meningen, vi ska ju typ, vet inte om det är lagra, men jag tror att det är en sån legitimationsgrej. Att vi ska ju verkligen främja amningen, men jag tror de allra flesta vill amma ändå. Sen kan det ju vara skönt att kunna ha ett alternativ liksom just så här, för att kunna bli avlastad på nätterna och så. Lite som vi pratade om postpartum, depression och så. Då behöver man ju kunna bli avlastad.
Mm.
Och det är svårt att lämna från sig sina bröst, men det är ju lättare att kunna då ge nappflaska.
Och jag tänkte lite på det här med hur man kan maximera förutsättningarna för sig själv. För att precis som du säger, det här med att man... dels så har man ju ett helt annat hormonpåslag när bebisen har kommit ut. Och någonstans så måste jag utgå från mig själv och att jag också då vill amma. Mm. Och det ger ju också mindre förutsättningar för min partner att kunna avlasta mig när det kommer till det behovet hos barnet. För jag tänker också att det är också ganska vanligt, har jag upplevt det, att man som nybliven mamma kanske inte är så bra på det här med att ta hjälp, uttrycka sin hjälp, att man behöver den, ta sig i egen tid, om så bara 10 minuter. Så också lite så här, vad tänker du kring det här med att maximera förutsättningarna för sig själv för att få en så bra upplevelse av den här första tiden?
Som möjligt.
Mm.
Nej, men jag tänker precis som du är inne på där, att just att, alltså, jag tänker också att kan man amma och vill man amma så kan ju det vara hur fantastiskt och bra och smidigt som helst. Men första månaderna kan det ju vara, men första veckorna generellt, då är man ju väldigt, det är, man är ju den som matar, men då är det ju viktigt att partnern eller de runt omkring gör precis allting annat.
Mm.
Alltså det är ju verkligen det, det är ju allt annat. Och det kan ju vara, ja, men allt ifrån och, ja, men de här praktiska grejerna, handla och städa och så, men också så här kontakt med övrig familj. Det kan vara skönt att inte behöva ta beslut under den perioden. Jag skulle inte rekommendera någon att ta beslut under den perioden, för att det är så himla mycket annat. Och man ska komma ihåg och vara väldigt snäll mot sig själv, för att det enda vi är till för att göra den perioden, det är att se till att det där barnet överlever.
Mm.
Mm. Och barnet kommer hjälpa oss att se till att det överlever genom att vara jäkligt missnöjd när den inte känner att den har det just den behöver. Och en del barn behöver mycket mer av närhet och gos och sin mamma än en andra barn.
Ja, alla barn är olika också. Jätteolika. Och olika behov.
Ja, och jätteolika personlighet. Det är ju som att vi är olika. Alltså acceptera att det kan vara så att första veckorna så gör man typ ingenting.
Nej, man bara fikar och mår bra.
Veckans power deal hos Vedol. Husqvarna. Missa inte batteridrivna motorkapen K1 Pace från marknadsledaren Husqvarna. Samma prestanda som bensindrivna modeller och med unika X-halt kastskydd. Så den här veckan, välj Husqvarna hos Vedol.
Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Jag tänkte på det, för jag skrev ner 3 insikter om, alltså som jag vill skicka med mig själv, men även kanske andra. Och så får vi se om du håller med om dem. Men det första är att det mesta som är jobbigt med bebis och barn, men framför, nu pratar vi första tiden här.
Går över.
Går över. Ja. Alltså det är en fas.
Mm.
Och en fas kan vara jättejobbig, men den kommer inte hålla i sig i flera år.
Nej.
Och jag tror att det jobbiga i det är att när man väl är mitt i det så vet man inte, är det en vecka detta eller är det 3 månader?
Mm.
Men det kommer gå över. Och jag tror bara att landa lite i det. För jag vet att när vi slutade med, när jag skulle sluta amma på natten tror jag, eller om det var amma på natten var det. Då sov jag i ett annat rum och då, det var 24 timmar som var jobbigt. Och det var så jobbigt och jag var så ledsen.
Mm.
Och jag tror att där hade nog varit en större tröst för mig om jag bara hade liksom omfamnat mig själv lite mer där och vet att så här, det här är en fas och det kommer gå över. Våga be om hjälpen och unna dig den hjälpen du får. För att,
det är en jättebra punkt.
Ja, för jag tänkte lite på det. Jag tror att jag kan ha varit otydlig gentemot mina nära. Inte mot Sebbe, men övriga. Och att jag tror att jag hade kunnat haft en, nu hade jag ingen negativ upplevelse så, men jag tror att jag hade kunnat få till en lite mer så här njutningsfull tillvaro om jag hade vågat uttrycka mer kring den hjälpen som jag önskade att jag ville ha. Och jag tror också att det är svårt att förstå, alltså förstå sig på en nybliven mamma, man förstår sig ju inte alltid på sig själv. Och jag tror att hade jag varit bättre på att uttrycka det och varit tydligare där, så tror jag också att det hade underlättat för närstående kring vilken typ av delaktighet som jag hade velat ha från dem tidigt liksom. Så dels det, och sen den sista, att man ska skapa tid för sig själv om så bara 10 minuter. För en glad mamma är också en glad bebis.
Ja, och det tror jag, alltså jag tycker alla de punkterna är ju sådana grejer som jag tror att dels är ju det sådana insikter som man kanske får när man har fått ett barn.
Ja, gud ja.
För att jag skriver under på alla de punkterna. Jag tycker det här första, liksom just det här att det går över, det får man ju liksom fortsätta ta till sig även liksom ju, oavsett hur gamla barnen är. Men det kan ju vara väldigt svårt att när någon annan säger det till en, men det här kommer gå över. Man bara, nej, men det här kommer aldrig gå över. För känslan är liksom att det här kommer vara konstant, men att man ändå på något vis särskiljer liksom den personen man är mitt i det här nya. Och i att det här, de allra flesta klarar ju av det här. Mm. Det tyckte jag var tröstande. Att de allra flesta klarar ju av detta och liksom är, alltså på något eller annat sätt kommer ut på andra sidan som småbarnsföräldrar då, inte bara bebisföräldrar. Och sen den här nästa grej, just det här att våga be om hjälp liksom, och vara tydlig med vilken hjälp man vill ha. Man vill ju helst bara att folk ska förstå och läsa ens tankar, men det är ingen som gör, det är ingen som gör på förlossningen heller. Utan att man verkligen säger så här, nej men det här behöver jag, och att man undrar sig det. Och sen, jag var ju jättedålig på de här egna 10 minuterna alltså. Men ja, det ska jag vara. Alltså jag ska vara så bra på det den här gången. Bara att man, ja, men bara få duscha i ett eget rum.
Ja. Ja.
Och inte då att partnern, nu gjorde inte min man det, men inte då att någon kommer in med bebisen om den är missnöjd. För vad ska man göra åt det när man står i duschen?
Men det tycker jag också är viktigt, för jag kan uppleva det på väldigt många som om där mamman i fråga har tagit hela föräldraledigheten, så är man inte lika, alltså jag tänker man, inte hela föräldraledigheten, men man har tagit första delen av föräldraledigheten, så är man inte så bra, av de som jag tänker på nu, så är man inte så bra på att låta partnern få göra sina misstag, för att man vill också, man har ett kontrollbehov där som man har svårt att släppa. Också svårt att känna tillit.
Jättevanligt.
Och det tänker jag är så viktigt, för att även om det kan vara jobbigt, så är det nästan jobbigare att känna det kontrollbehovet än vad uppsidan är att faktiskt lära sig att släppa det i tid. Lita på sin partner, ge partnern förtroende att han eller hon kan, och också liksom uppsidan för en själv.
Ja, och jag tänker så här, att det är klart att när vi spenderar 8, 12, inte vet jag, 24 timmar på ett dygn på att öva på den här bebisen, som då kanske, oftast är det ju mamman som är hemma först, eller liksom den som har fött barnet. Det är klart som, det är klart att den personen kommer vara bättre på att trösta. Det är klart att den personen kommer vara bättre på att se signaler. Och det är klart att det är svårare för den andra som då kanske varit på jobbet och inte träffar barnet lika mycket. Alltså det blir inte samma, och barn knyter an hierarkiskt, så att den kommer ha en person högst. Är den personen nära, då kommer det vara den som är första person. Och det man kan göra åt den där hierarkin, det är aldrig att man kan satsa på att vi ska ha exakt samma, att vårt barn vill vara med oss precis lika mycket, för så, det funkar inte så. Utan barn måste veta vem som är överst, och det är inte liksom en tävling, utan det där kan ju svinga då när den andra är föräldraledig. Men det är lika viktigt som för den partnern som inte är hemma först, att ta plats och verkligen våga trösta, våga vara den som liksom ser och hittar, nu gör barnet det här tecknet, ja men då förstår jag att den börjar bli hungrig, än att bara kapitulera och gå, ja men mamma vet bäst, ja nu gråter han, nu får du ta, utan att man verkligen, verkligen tillåter sig själv att öva och förstå att alltså det här, det, jag har svårt att tänka mig att ett barn lider i den situationen.
Mm. Att man försöker i alla fall. Och också känner att man får det förtroendet från sin partner. Då, alltså mamman i det här fallet. Att så här, du klarar det här, och låta personen i fråga få göra sina egna misstag. På samma sätt som man själv trevade efter det i början.
Ja, jag menar de första misstagen man gör själv. Då är ofta ingen annan hemma.
Nej, exakt.
Och jag tänker också så här för parrelationen, för det är ju mycket sådär, ja, men du förstod att vi skulle komma in på det där liksom sen efteråt med, ja, med sex efter förlossning och sådana här grejer. Men jag tänker att det är också, alltså, för att kunna vara intim med den personen som man då förhoppningsvis älskar, som man har skaffat barn med eller vill vara med. Alltså då är det ju också en viktig form av tillit att låta dem lita på den personens förmåga som förälder.
Mm.
Så att man inte övervakar, kontrollerar och detaljstyr. För det blir inte roligt. Jag kan inte säga att jag inte, jag vet inte hur jag var, men jag upplevde mig själv hela första året som ganska arg och sur. Jag tror att jag var det precis hela tiden, men lite så liksom. Och det hoppas jag att jag inte ska vara.
Nej, men det finns ju så gången. Mycket sådana saker som man tänker på hur man var förra gången när allting var nytt, och nu ska man få lite revansch, och det kan jag se fram emot. Avslutningsvis då, så kommer vi ju så väl in på det nu, men det här med sex efter förlossning. Och vi berörde ju det lite i förra avsnittet, det här med att alltså, allting är egentligen normalt. Vill du ha sex 3 månader efter, vill du ha sex ett halvår eller tar det 2 år för innan du känner dig sugen eller ännu längre, så är ju allting normalt. Och egentligen det som blir onormalt är ju om ni i relationen tycker att det här är ett problem. Men jag tänker första, om man bara ska prata, första intimiteten.
Första sexet.
Mm. Och första penetrerande sexet då kanske?
Ja, jag tänker det är väl ändå kanske det som är...
Alltså för jag tänker det är ju lite så, ammar man så har man ju lite torrare slemhinnor. Mm. Vad kan man, vad finns det att tänka på där inför liksom?
Nej men dels kan det väl vara att man, alltså oavsett om man har... Eller det kanske inte är så om man inte har haft någon bristning alls. Men har du haft en bristning, även om den är väldigt välläkt, så är det ju ändå en ärrvävnad där. Så där är ju inte slemhinnan lika mjuk, om man säger, i början. Det är, för de allra flesta återhämtar sig det där sig med tiden. Men då är det klart att då kan det vara stramare i den ärrvävnaden. Så det man kan tänka på är att kroppen svarar kanske inte på samma sätt som man är van vid. Alltså man blir inte lika upphetsad, man blir inte lika våt eller liksom sådär.
Mm.
Och att även om man då kognitivt, alltså i huvudet är supersugen, så är det inte säkert att kroppen hänger med på det. Så att om man inte är van vid att använda liksom glidmedel och så innan, så tycker jag att det är ett jättebra tillfälle att göra det. Ja, för att det är jobbigt om det här, för båda tänker jag, att det är jobbigt om den gången blir liksom lite så. Alltså jag tror inte att det kommer vara det mest fantastiska sexet man har. Eller så.
Nej.
Men att det blir ju ändå bättre av att ha glidmedel. Liksom, så att man verkligen liksom hjälper de här slemhinnorna att ha så goda förutsättningar som möjligt. Och sen att man kanske liksom inte håller på hur länge som helst. För att det är ju ändå liksom en skavfriktionsgrej. För... Liksom. Men bara så här, det kan vara skönt att bara se att typ, ja, men det gick ju. Gick och, liksom.
Men jag tänkte precis säga att bara komma över den här tröskeln lite, att det inte blir så stor grej. Och där tänker jag också lite på, man har ju väldigt ofta det här penetrerande sexet i huvudet.
Ja.
Men jag tänker också, för det hade jag förra gången, att det var ju liksom så här, okej, okay, jag känner att nu måste jag snart börja ha penetrerande sex igen för att nu, bla bla. Men jag tänker också att vi benämnde det i förra poddavsnittet också, att det här med att nu när man är gravid till exempelvis, och att det är det här med antingen eller, alltså antingen så har man sex och då har man sex, och har man inte sex så är vi, både jag och Sanna upplever att vi är liksom sämre på att hitta andra intima tillfällen, som om så bara typ 10 minuter massage eller en par meditation eller ja, varför inte förspel bara. Och det skulle ju också kunna vara en sån här grej att man bygger upp en kemi igen.
Ja, och dejta lite igen.
Ja.
Alltså ha allt det där mysiga liksom tonårspirret, eller fattar du vad jag menar? Just det här liksom typ så här, man vill ha sex men man får inte, eller man borde inte, eller liksom sådär. Mm. Och sen har man ju oftast då en, eller vissa har ju till och med då 2 bebisar, eller om man har ett barn sedan innan och sådär. Alltså det kan ju vara också att man inte blir lika avslappnad för att man kanske blir avbruten, eller man vet att liksom nu kommer bebisen vakna snart eller så. Men att man kan liksom passa på och bara liksom ha de här intimitetsstunderna. Man kanske får avlastning, att någon bara åker hem till en och är med bebisen medan den sover, så ni kan åka iväg i bilen.
Mm.
Behöver man inte ha sex i bilen, men man kan hålla varandra i handen. Eller liksom,
ja, men alltså jag tänker också
alltså
på det här.
Bara vara nära, alltså kramas mer än 90 sekunder. Liksom. Det är en lång kram. Alltså det kan man öva på. Och sådana grejer, öva upp det. Liksom. Och sen när man väl har själva sexet, då första gången. För en del är det säkert så här, ja men det var vi bara gjorde det gick jättebra. Men jag tänker ändå att det behöver inte vara, som jag sa, att båda kommer och det är stjärnor och fantastiskt, utan att det kan vara så här, ja men det gick liksom att penetrera typ.
Mm.
Ja, det gick. Och så samma sak, det är ju lite som att bajsa efter förlossningen, att man bara, åh gud, det gick att bajsa.
Ja, att det är
jätteförvånad. Men så vet jag inte hur mycket folk pratar om sånt här. Man vill ju gärna veta hur folk pratar om sånt här i sina par.
Ja.
Men pratar man om sånt här så blir det ju, tänker jag i alla fall, mycket roligare och mycket enklare.
Det kan jag skriva under på. Jag var ju väldigt dålig på att uttrycka kring, alltså mina känslor kring det här med att ha sex igen, och mina känslor kring lust. Och jag upplevde precis som du beskrev det, att i huvudet ville jag, men kroppen reagerade inte på samma sätt. Och det gav mig mycket stress, men det var ingenting som jag delade med mig av i början. Men ju mer jag kände, alltså någonstans blir det ju så att man hamnar ju i ett läge där man känner att nu måste jag vill, om jag vill få en förändring så måste jag uttrycka det. Och då var ju det här med att liksom, kommunikationen var ju väldigt avgörande. Och så tänker jag också att man hade också kunnat bestämma att ja, men de fem första tillfällena så ska vi ha intima stunder, men det blir inte sex. Vi går inte hela vägen, även om vi vill.
Vi får inte.
Nej, precis. Fem gånger kanske. Just för att bygga upp den här kemin och sen, det kan ju vara ett bra tips.
Det är ju ett jättebra tips. Så jag tänker att alltså, man funkar ju olika. En del vill ju ha liksom saker mer konkret, att så här, nu gör vi så här och så ser man till att det verkligen blir så. Och för en del blir det bara av liksom. Om det börjar göra ont så att man bryter, det kan ju vara svårt i stundens hetta, men oftast så är det liksom, gör det ont en gång, då kanske man spänner sig nästa gång och så gör det ännu ondare då liksom sådär.
Ja.
Men att man inte drar för stora växlar heller på det där första sexet, att om det inte blev helt fantastiskt så kommer vi aldrig kunna ha bra sex igen eller så, utan det där blir ju bättre liksom.
Ja.
Men har man bekymmer sen att man känner sen, nej men det här, det gör ont eller det är skavigt eller jag känner inte att jag har läkt på rätt sätt, att man tar kontakt med vården så man får hjälp med det.
Mm.
Jag måste lägga till en sak som man måste ha hemma.
Ja, vadå?
Nej, men måste jag greja till bebisen?
Skit i den.
Ja, okay. jag har lite panik nu. Jag skrev ju det till dig att jag inte köpt det jag tänker att jag borde ha hemma. Men där är det ju så här, typ smärtlindring och så till bebisen. Så här näsfrida är ju suveränt, så man kan suga ut snor och sådana saker. Alltså allt som man kan tänka så här, men det här kan vara bra att ha. Det skulle jag ändå säga att man ska köpa.
Termometer, nagelfil, såna här pysventiler.
Pysventiler, Alvedon, såna här krämer, Inotiol tycker jag är absolut bäst liksom, för rumpan och sånt, bebisen. För att man kan ju se den på att när man behöver det, det är ju inte då apoteket är öppet.
Nej. Men du vet att jag har ett litet mini-apotek hemma just nu.
Så. Då får man ha en granne som Ida, som har beställt hem allt.
Men jag gick lite, jag vet inte, det är lite okaraktäristiskt av mig att ha gjort det nu den här gången.
Men
har
du bjudit på hur organiserad du är den här gången, eller nu?
Att jag har sorterat och rensat, absolut. Mm. Det har podden fått höra. Men det är mest bara för att man kan ju inte rensa och organisera på ett sånt sätt om man inte får lov att berätta det för någon annan, för då har man ju, då har det inte varit värt.
Nej, det är också den bästa känslan. Jag är så inspirerad.
Men med de orden så ska vi runda av veckans avsnitt. Tack igen Camilla för att du gästade. Jag tror att det här är väldigt uppskattat bland många liksom blivande föräldrar. Och har ni några fler frågor så glöm inte ställa dem. Så hörs vi igen nästa vecka. Puss!
Puss och kram. Hej då!
Podplay, en del av
Power Media. Dela med dig.
Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.